Varmt välkommen tillbaka, medvetna själ, till ännu ett avsnitt i podden Ett medvetet sinne. Med oss idag så har vi den fantastiska Ulrika Dahlin som dagligen arbetar med att hjälpa folk att få en ökad medvetenhet och ett ökat välmående. I förra avsnittet så pratade vi bland annat om smärta, orostankar och det undermedvetna alarmsystemet och hur man kan komma i kontakt med sig själv för att möta och hantera sina orostankar, svåra beslut och hur vi kan ta oss framåt i livet. Idag så ska vi prata vidare om de tre viktigaste ingredienserna för sitt välmående utifrån Ulrikas scoutingmodell. Där vi på ett ännu djupare plan får självinsikt om våra egna reaktioner och mönster som vi har tagit med oss här under livet. Vi lär oss att hantera traumatiska minnen och stressade situationer. Och du som lyssnar kommer utan tvekan kunna ta med dig flera lärdomar i detta avsnitt för att frigöra dig själv och komma närmare din egen väg här i livet. Dagens avsnitt är även i betalt samarbete med Vital som erbjuder fantastiska hälsokontroller som snabbt kan hjälpa dig att identifiera hälsorisker och ge dig en chans att påverka dina värden i rätt riktning för att bland annat få bättre sömn, uthållighet och mer energi. Hälsokontrollerna utförs genom ett snabbt och enkelt blodprov där provtagning och analys sker i samarbete med läkare och laboratorium med över 100 provtagningsställen i Sverige. Så låt dig själv få kontroll över din hälsa med en förebyggande hälsokontroll från Vital. Det tar bara några minuter att ta ett blodprov och inom några dagar så kommer du få ta del av resultaten. Besök www.vital.se och använd gärna rabattkoden ett medvetet sinne 20 för att få 20% rabatt på valfri hälsokontroll. Nu kör vi igång dagens avsnitt och jag önskar er en riktigt god lyssning.
Man får med sig någonting som men det här kan jag ta till mig och faktiskt göra själv.
Mm.
Och då brukar jag prata om det här med vad är det som behövs? För nästan alltid så handlar det om känslor som har hängt upp sig. Och hur kan vi göra när vi känner oss överväldigade av våra känslor? De bara är där och det är alldeles för mycket och så vidare.
Mm.
Och då brukar jag tänka så här att okej, men om du låtsas att scouten, ditt omedvetna, är också din inre bartender. Det är den som blandar den kemiska cocktailen i kroppen. Och jag brukar inte gå in på liksom, okej, men vilka är de här olika substanserna så mycket. Utan helt enkelt, om du tänker dig att vi har tre stycken ingredienser som är de viktigaste. Som kommer att avgöra ditt mående. Vad du får för känslotillstånd. Mm. Och den absolut starkaste ingrediensen där, det är ju din fysiologi. Mm. Alltså vad du gör med kroppen.
Mm.
Hur du andas, hur du rör dig, vad du har för mimik, alla de där sakerna. Som du skulle ha en person i rummet bredvid där som var djupt deprimerad, så skulle du kunna titta på den personen och se att det är någon som inte mår så bra, eller hur?
Mm.
Och det är ju på grund av att vi läser av, instinktivt läser vi av kroppsspråket. Det kommer vara någon som sjunker ihop, blicken går neråt, ansiktet blir utslätat. Många gånger så är det som om hela energin är liksom inåtvänd.
Mm.
Det är som man gör känslan deprimerad.
Mm.
Och när vi vet om det, jag brukar säga ibland att en depression är ingenting vi får. Det är någonting vi gör. Och det vill man ju såklart inte höra om man har fastnat i en depression. Men det är aldrig för att säga att du är dålig som har gjort det här, utan helt enkelt för att skapa förståelse att om jag har om och om igen gått in i det här tillståndet för att jag inte haft tillgång till någonting annat, jag har inte vetat någonting annat, det här är ju omedvetna mönster. Men om jag har gjort det tillräckligt många gånger så att det har blivit ett statiskt tillstånd, då brukar det kallas för en depression.
Mm.
Men har jag lyckats med det så betyder det ju också att om jag gör någonting annat så kan jag börja förändra kemin och skapa mer av andra känslor istället. Så om jag skulle titta på en person i nästa rum där som känner sig fri och lycklig och framgångsrik och allt är bra, så kommer det vara en helt annan typ av kroppsspråk, eller hur? En helt annan typ av fysiologi. Det är någon som rör på sig mera, blicken går uppåt, det händer saker i ansiktet, vi ler och ögonen tindrar. Och då kan vi också andas djupare, för när vi sjunker ihop så kan vi inte andas riktigt.
Mm.
Och då kommer ju det trigga varningssystemet eftersom det blir syrebrist i hjärnan. Och då kommer den börja aktiveras och skrika på hjälp, jag behöver syre. Och det är ju en del av det som gör att vi då får till exempel ångest.
Mm.
Så genom att göra en helt annan typ av fysiologi så kan vi också hjälpa kroppen, hela kroppen. Om du tänker dig att scouten bor i kroppen. När den börjar få syrebrist eller känner liksom att pulsen går upp, så kommer den ju att agera, reagera och agera på det.
Precis, jag tänker bara på hur jag sitter just nu. Jag sitter lite framåtlutande, vilande på mina knän. Så jag sitter i en soffa här nu och det blir lite framåt. Axlarna går uppåt lite grann i en lite, ja inte depressiv position, men lite grann så. Att det blir lite den positionen. Om jag lutar mig bakåt och så rullar jag bak axlarna.
Exakt.
Och sätter mig upp och slappnar av lite i axlarna.
Mm. Mm.
Då kommer jag in i helt annat avslappnat läge.
Du började automatiskt att le, kan jag säga, när du gjorde det.
Eller hur? Och så börjar jag röra mig med händerna. Så det är ju precis som du säger, hur man, alltså fysiologin påverkar ju vårt state of mind och känslosystem. Mm.
Mm. Och det är nummer ett.
Mm.
Och nu gjorde du det automatiskt. Jag brukar ju ofta med mina klienter eller lyssnaren här nu. Om jag bara skulle be dig att blunda och tänka på det som känns utmanande just nu. Någon typ av problem eller utmaning eller vad det nu kan vara för någonting. Och bara lägga märke till, okej, när jag fokuserar på det här, när jag tänker på det här, vad händer då i kroppen? Och det som väldigt ofta händer, ja, du kan beskriva, Patrik, som du ändå gör det här. Hur känns det? Vad händer för dig?
Alltså det som händer för mig är att jag får upp en slags flyktkänsla. Jag känner av att det är mycket som pågår i kroppen.
Mm.
Jag kan inte riktigt hantera det.
Nej.
Jag tappar... Själva andningen blir väldigt svår att genomföra. Yeah. Det blir svårt att ens andas.
Just det. Och jag som ser dig kan ju säga, eller vill du berätta mer?
Nej, kör.
För det som jag lägger märke till som ser dig, det var ju att du sjönk ihop.
Ja.
Instinktivt. Och även om inte det är jättemycket, så räcker det med, om du tänker dig att bröstbenet, där har vi en liten tapp som går ner. Det skiljer bara 2 millimeter på om vi kan andas djupt eller inte. Med axlarna så är det kanske ett par centimeter. Men här nere vid bröstbenet så handlar det om 2 millimeter bara.
Oj.
Som är skillnaden. Vilket gör att så fort vi börjar sjunka ihop lite grann på det sättet. Så börjar det skickas varningssignaler. Så om jag nu skulle be dig göra något helt annat. Och det är att sträcka upp armarna i taket. Och fastän du sitter ner nu så blir det ändå stor skillnad. Sträck upp armarna i taket. Titta upp i taket. Så öppna ögonen, titta upp i taket och le ditt allra största leende. Fastän det är fake så är jag allra största leendet. Och fastän det är fake och påhittat och man kan undra vad hon nu är i tankarna här. Under tiden som du gör det, fortsätter du le, titta upp i taket, sträcker upp armarna. Tänk nu på samma sak som du tänkte på tidigare. Det nu med känslorna.
Jag känner ju så att jag kommer så här, de behövs inte riktigt. Alltså så här, jag kommer inte riktigt åt dem för att det finns ett utrymme att känna mig olycklig.
Exakt. Exakt.
När jag sträcker upp händerna och kollar upp så känns det som att jag springer in i en målgång, du vet, och händerna upp.
Just det.
Som en vinnare.
Ja. Och då får du ju kontakt med ett kroppsminne. Och det här kallar vi för en power position. Och det är det som jag brukar få också. Även om de inte blir så glada som du blev Men så märker man ändå just det där som du säger att ja, men jag får inte riktigt kontakt. Och det är ju på grund av att när vi gör en helt annan typ av fysiologi, fastän jag sedan bad dig att tänka på samma sak, då kan ju inte hjärnan gå på autopilot. Så den frikopplas, autopiloten frikopplas och hjärnan öppnar upp för att skapa nya kopplingar. Och då uppstår det ofta ett tillstånd av förvirring.
Ja.
Och förvirring, det brukar de flesta inte känna sig så bekväma med, men förvirring, det handlar helt enkelt om att hjärnan söker nya kopplingar. Och för att kunna göra dem så behöver den då jämföra, okej, men vad är det som händer nu? Du brukar inte gå in i det här tillståndet när du tänker på det här.
Just det, just det.
Och då öppnar den upp för nya instruktioner.
Då blir det en form av reprogrammering till själva minnet eller det som man tycker är tufft för stunden.
Exakt, ja. Vi brukar ofta prata om brytövning. Och det är helt enkelt som att du repar den gamla skivan.
Ja.
Och ju mer du gör av det fysiologiska skiftet, desto större blir den där repan och desto lättare blir det att tänka om, att helt enkelt skapa en omprogrammering där vi kan uppdatera scouthandboken. För
Intressant.
annars det som gör när du går på autopilot, då triggar ju de här överlevnadssystemen, fight, flight och freeze. Det är ju det som kommer att ske. När jag bara bad dig att tänka, blunda och tänka på någon typ av problem eller utmaning, så kommer din hjärna automatiskt att gå in i något av de där överlevnadsinstinkterna.
Oh ja.
Och då handlar det ju om att ja, men när du helt plötsligt gör någonting annat och börjar blotta strupen,
ja.
Då kan det ju inte handla om överlevnad, för då skulle du inte stå sådär och fåna dig.
Nej, precis.
Eller hur? Utan då skulle du vara liksom redo för fight eller fly eller spela död, gömma dig.
Ja, precis.
Och det är därför som det är så värdefullt att komma ihåg. Börjar du känna dig orolig, börjar ångesten komma, börjar du känna dig ledsen, deprimerad och så vidare. Börja med att fundera på, vad gör jag med kroppen just nu? Hur andas jag? Vad har jag för kroppshållning? Och bara en sån sak som att le börjar ju aktivera hjärnan på ett annat sätt och skickar signaler till hjärnan. Så även om det är fake från början, så blir det ju äkta.
Ja.
Det här med fake it till you make it har du ju säkert hört och lyssnarna också hört. Och en del rynkar på näsan och tycker att ja, men vadå, jag ska väl inte låtsas må bra när jag inte gör det. Och det håller jag med om. Samtidigt så är det ju så här, jag kan ta ett exempel. Jag hade en klient för ett tag sedan som var djupt deprimerad. Och hon identifierade sig med det att hon var deprimerad hela tiden. Och så jobbar hon inom hemtjänsten och så sa hon att ja, men när jag knackar på dörren och ska gå in till mina brukare, då kommer jag ju att låtsas att jag mår bra, för att de kanske bara träffar mig på hela dagen.
Ja, just det.
Och då går jag in där och ler och skojar och skrattar och pratar med dem och rör mig som att allt är bra. Okej, så ja, och det är ju vänligt och snällt. Men när du gör det, när du då låtsas, när du fejkar, hur känns det för dig när du är där inne och pratar med dem?
Just det.
Och då sa hon, ja, men då känns det ju såklart lite bättre. Men det är ju bara på låtsas, det är ju bara fejk. Och jag bara, ja. Det började som fake, men om det kändes bättre så var det ju inte fake längre. Utan i den stunden så var du inte deprimerad.
Nej, och det var också ett medvetet val just för att göra den här andra personen lycklig. Och så blir man lycklig själv. Då kan man ju också fråga sig, det här andra state of mind man har kan ju också vara en form av fake it till you make it, som vi var inne på. Man är så van med att vara deprimerad eller vad det nu må vara.
Ja, exakt. Och på ett sätt så är ju det en kemi som vi faktiskt blir beroende av. Det blir ju som den där drogen. Till exempel, ja, men då får jag känna mig som det där offret, eller då får jag ge mig själv den där sötsaken, eller då får jag, vad det nu än är för någonting som vi använder för strategier. Det är ju olika.
Ja, visst, ja, visst. Och då får man den belöningen.
Exakt, precis. Och då känner man sig lite tryggare.
Yep.
Eller lite lugnare, eller vad det nu är för någonting man eftersträvar.
Ja, och så kanske dagen efter eller så mår man dåligt över att man har gjort det igen.
Ja,
och sen absolut. Så tänker man, hur hamnar jag här igen? Nu ska jag ta tag i det. Och så.
Precis, ja.
Den här
Som hur
skivan.
definitivt. Så jag brukar alltid säga, nummer ett, alltid. Börjar du känna dig lite mindre glad och positiv än vad du skulle önska, börja med att ifrågasätta, vad har jag för fysiologi? Vad gör jag med kroppen? Hur andas jag? Det är ju nummer ett. Vi klarar oss inte speciellt länge utan syre. Så andningen, sträck på dig, ta några djupa andetag, kanske lägg handen på hjärtat och ta kontakt med kroppen. Som en gåva till dig själv för att lugna nervsystemet lite grann. Och du gjorde
Vackert.
Det instinktivt nu, eller hur?
Ja.
Ja,
det är fantastiskt.
Så alltid det. Fysiologi nummer ett. Nummer två, det är ditt fokus. För det du fokuserar på blir din verklighet.
Yes.
Så även om du har förändrat någonting, men märker att okej, men det här problemet, den här utmaningen. Jag brukar säga så här, om du tänker dig att du har en vit vägg framför dig.
Det har jag.
Ja.
Ja.
Och du tänker dig att den vita väggen, den representerar ditt liv som helhet. Men så finns det några små fläckar på den där väggen. Det kan vara skav, det kan vara spindelväv, det kan vara vad det nu än är för någonting. De fläckarna kommer representera dina trauman, dina problem, sånt som du inte har kunnat hantera, saker som har hamnat i sopsäckarna. Och om vi bara tittade på helheten så skulle vi fortfarande kunna säga att det är en vit vägg. Men det som händer, det är ju att eftersom scouten vill skydda dig från faran, smärtan, obehaget, så kommer den ju att fokusera på problemet.
Just det.
Och ju mer vi gör det, desto mer blir det ju som att vi upplever av det. Det blir som tunnelseende.
Ja, visst.
Och låt oss säga att jag då har fobi för spindlar. Då kommer ju min scout att omedvetet automatiskt söka av varenda ny plats, varenda rum jag kommer in i för att leta upp den potentiella faran om det finns någon där.
Ja.
Så en del av mig kommer hela tiden vara fokuserad på att släcka bränder, att hantera den där krisen, att vara på min vakt. Vi brukar ju ibland prata om att gå på äggskal. Om man har levt i någon typ av destruktiv relation, och det kan vara i uppväxttrauman eller kärleksrelation eller på jobbet eller vad det än är för någonting. Då går man omkring och är på sin vakt hela tiden, redo för att hantera den där krisen.
Fokuset är på de där svarta prickarna eller smutset
Precis.
På väggen. Liksom.
Det
som
det
man
som
har
händer då.
Tyckte var jobbigt. Liksom.
Ja.
Och så vill man inte vara med om det, men fokuset är där för att inte vara med om det.
Just det.
Den här,
ja, exakt. Och då blir det ju problematiskt eftersom vårt fokus ligger på problemet. Det är som om du skulle vara ute och köra bil här i Skåne och får sladd. Och så säger vi att du är ute på Skånska slätten, det finns ett enda träd en bit bort. Allting annat är plant och flakt. Så du kan styra precis vart som helst och allt är okej. Men vad kommer du fokusera på?
Trädet.
Trädet, ja. Det som du inte vill styra in i.
Se till att inte åka in dit.
Exakt.
Åka rakt mot trädet.
Ja, men precis. För det är, och det hänger också ihop med att hjärnan kan ju inte skilja på fantasi och verklighet, men den kan inte heller relatera till ordet inte. Så den kommer ta det som en direkt instruktion. Mummel, mummel, trädet. Mummel, mummel, trädet. Mummel, mummel, trädet. Och när mitt fokus ligger på det, så kommer ju det intressanta hända att hjärnan får kroppen att då styra in i det där trädet.
Ja, visst, visst.
Likadant om vi har ett barn som ska hälla upp ett glas vatten. Så vill vi kanske välmenande säga, spill inte vattnet!
Ja.
Eller hur?
Mm.
Och vad händer då? Vi tänker ju i bilder och vi kan inte göra en bild av att inte spilla vattnet eller inte köra in i trädet.
Ja.
Utan vi gör, hur ska vi göra en bild av att inte spilla? Det går ju inte. Skulle vattnet stanna i luften? Utan det vi gör bilden av då istället, det är ju allt vatten som åker ut över bordet och kanske hur föräldern eller vem det nu är blir upprörd, och det skapar då anspänning.
Ja.
Och så spiller vi vattnet istället, för vi hör det som en instruktion. Och det här hänger också ihop med att våran tankeverksamhet består av att ställa och besvara frågor. Och nu kommer vi in på nummer tre. Så du kommer ihåg, nummer ett är fysiologin. Nummer två är fokus. Nummer tre är språket. Och inte vilket språk du pratar, utan hur pratar du? Hur formulerar du dina tankar? Vad säger du till dig själv och vad säger du till andra människor? Och det är relevant här för att vår tankeverksamhet består av att ställa och besvara frågor. Det är det som
Oh ja.
är att tänka. Och språket kommer ju då avgöra hur du formulerar de där frågorna.
Verkligen. Där tänker jag, förlåt om jag hoppar in där, men
Ja,
jag tänker,
gör det. Det är jättebra.
Jag tänker direkt där på att om man nu är i, har en dålig fysiologi, har fokus på någonting negativt, så kommer ju språket också vara, säg att man har en destruktiv relation eller man är i en halvdepression eller man är stressad.
Ja.
När man väl pratar med andra om det här problemet, för det är väl kanske det man vill göra, men då pratar man kanske också negativt, stressat, irriterat, frustrerat. Och så får man bekräftelse på att okej, du har helt rätt att känna de här känslorna, och då blir återigen en liksom bekräftelse på att det är okej och att du ska må så här, det är den du är just nu. Och
Exakt.
Så blir man identifierad på att du är det, istället för att okej, vad kan du fokusera på istället?
Exakt.
Hur kan du ändra din kropp? Vad kan
Precis.
du göra för att täcka för den här smutsen på väggen?
Och
Det här
det,
djupa.
ja men precis, och det är så fascinerande. Du är ju utbildad i det här, så du kommer ju instinktivt att börja ställa andra frågor. Och det är precis det som jag brukar ta upp, att när du går på autopilot så kommer frågorna handla om problemet. Vad är det för fel på mig? Varför gör jag alltid det där? Varför hamnar jag i det här? Hur kan de bete sig så här mot mig och så vidare? Och det är ju att vi riktar vårt fokus till fläcken på väggen. Och så börjar vi meditera på det och det skapar katastroftankar. Så om jag skulle fråga mig, vad är det för fel på mig? Det är ju en negativ och dömande fråga.
Verkligen.
Då är det ju så här att scouten är alltid redo. Den kommer besvara min fråga som om den är sann. Så den kommer inte kunna tala om, säga så här, nej Ulrika, det är inget fel på dig, du är så bra så. Det är kanske det jag vill höra, men den kommer inte kunna göra det, för min fråga handlar om vad är fel på dig eller på mig. Och då kommer den ju titta i scouthandboken och i soptunnorna och så säger den, ja men det där är du dålig på, den var du taskig mot, det här har du misslyckats med, där är du värdelös, här är du hopplös. Är du med? Så jag kommer ju alltså få bekräftelse på att det är fel på mig.
Ja, just det.
Och då kommer jag må lite sämre, eller hur?
Ja.
Så för att få andra svar behöver jag ju då ställa andra frågor. Till exempel, vad är bra med mig då? Eller som du sa, hur kan jag lyckas? Vad behöver jag tänka? Hur vill jag må istället? För om jag ställer frågan, okej, men vad är bra med mig då? Då kommer den ju också titta i scouthandboken och lägga märke till att ja, men det där är du bra på. Den har du hjälpt. Det här har du lyckats med. Den var du snäll mot. Det här klarade du fast du inte trodde att du skulle det.
Ja, och där vill jag också flika in lite kring när man ställer frågan till sig själv. Det är ju en sak. Och sen så kanske man ställer frågan till någon annan. Jag är ju väldigt mycket för att omgivningen påverkar oss otroligt mycket, vår miljö. Alltså det kan vara det fysiska, möbler, din omgivning runt dig, men också människor. Och om man är med människor som också mår väldigt negativt och är trötta på livet och så vidare, då kommer det ju här genomsyra att det blir ännu mer bekräftat att man hör ihop med den omgivningen. För att bryta sig därifrån behöver man ju också vara med rätt personer i ens liv som får en att må bra, som får en att ta rätt beslut.
Ja, exakt.
Den har jag själv varit med om, att just hitta vilka mår jag bra av.
Ja.
Vad får mig att känna mig lycklig?
Och det som är grejen där, det är ju att för vi blir ju påverkade av vår omgivning, men ingen annan kan få mig att känna någon speciell känsla. Utan det handlar ju om hur relaterar jag till det som pågår runt omkring mig?
Just
Vad har
det.
jag för attityd och inställning? Vad står det i min scouthandbok? Vad ger jag det för betydelse?
Ja.
Och det här är ju otroligt viktigt. För om jag har en självbild som är negativ, om jag dömer mig själv och har låg självkänsla, så har jag ju en tendens att ha på mig de glasögon som säger till mig att den där personen är ond eller elak eller är en jäkla psykopat eller narcissist eller vad det nu än är. När det kanske är så att jag behöver sätta en gräns, jag behöver kommunicera tydligare, jag behöver värdera och uppskatta och respektera mig själv och så vidare. Så det här handlar ju väldigt mycket om egen medvetenhet och att ta mitt eget ansvar. Det handlar inte om att acceptera andra människors dåliga beteenden. Utan helt enkelt se att när jag mår dåligt i den här situationen eller relationen eller miljön, vad är det då jag kan och behöver göra annorlunda?
Ja, det är jätteviktigt att du säger det, för det kan lätt bli så att man, jag kanske säger att jag mår dåligt och så säger du vad jag ska göra. Du ger mig ett krav nästan, men det är snarare jag som ska ge mig ett krav och kanske dig ett krav, om det är dig jag har en tvist med, så att säga. Att förstå att det börjar alltid härifrån, alltså från en själv. Liksom mina egna ord som behöver höras. Sen kan man alltid checka av med andra. Men att känna in själv, att inte låta sig påverka så mycket.
Ja. Ja, och det handlar ju om att vara sann med sig själv. Och när vi då tittar på det här med just destruktiva relationer, alltså om vi har att göra med en starkt manipulativ person som är skicklig på de här härskarteknikerna. Det är, och jag har ju egen erfarenhet, jag vet att det är enormt svårt att ta sig loss därifrån. Det finns ju något vi kallar för traumabandet till exempel. Och det har gjorts undersökningar, man har intervjuat människor som har varit beroende av heroin och som har varit fast i en destruktiv relation där det här traumabandet har utvecklats. Och de har till och med sagt att det var svårare att ta sig ur den relationen. Det bandet var starkare, det där beroendet till den personen var starkare än faktiskt beroendet till heroin i det fallet. Så det är viktigt att ha en enorm medkänsla med sig själv. Självmedkänsla. Och förståelse för att det där är otroligt tufft. Så även när vi säger att ingen annan kan få dig att känna på ett visst sätt. För det är sant. Det är du själv som blandar den kemiska cocktailen.
Visst.
Men ta det verkligen, alltså ta de där varningssignalerna. Titta på och lär dig om de här röda flaggorna. För vi kan ha konflikter i en sund relation. Är du med? Du och jag har olika karta. Vi kan ha konflikter eller vara oeniga om saker och ting. Men det ska inte behöva betyda att jag blir kränkt eller nedtryckt eller vad det nu än är för någonting.
Nej.
Utan det, är det en sund relation så har man intresse av att förstå och möta också både sina egna och varandras behov.
Ja, just det.
Så har man att göra med en destruktiv person, det är ju då det här osunda kommer som skapar väldigt mycket negativa och väldigt mycket smärta.
Ja, men sen också som du är inne på den här deltre med språk där just. Om man just tar sig själv den här med hur man, som du är inne på. Ja, jag är så dålig. Ja, jag gjorde det här fel. Ja, jag borde ha gjort bättre. Ja, jag kan göra bättre. Alltså helt den här ältandet eller negativa tankar.
Ja.
Som du säger, då kanske inte det omedvetna riktigt kan förstå vad som händer. Den har ingen koppling.
Inte till det positiva. Det som är utmaningen här, det är ju att ofta så finns det ju då någonting i mina soptunnor. Låt oss säga att det har funnits någon typ av disharmoni när jag har vuxit upp, även om det inte har varit liksom stora dysfunktionella situationer, utan helt enkelt något litet skav, men det har ändå hamnat i soptunnan.
Ja, just det.
Det gör ju att det finns en igenkänning.
Ja.
Det har gjort att jag har låg självkänsla.
Ja.
Och sen så stöter jag på en manipulativ person som vars instinkt är att utnyttja andra för att tillgodose sina behov. De gör det bästa de kan. Det är väldigt sällan som de är ute efter att skada någon annan. Men deras scouthandbok och instruktionerna där handlar om hur kan jag se till att tillgodose mina behov? Och sen om det blir på bekostnad av någon annan, då är det liksom,
ja,
so be
just det. Ja.
Men det är inte det som är prioriteringen, utan prioriteringen är hur kan jag tillgodose mina behov? Ja, okej, då drabbades du, men det finns inte riktigt förutsättningen eller empatin då för att stanna upp och göra den andres behov tillräckligt värdefulla för att förändra sitt eget beteende och mönster. Och den typen av personer söker ju sällan hjälp för sina egna mönster. De kan söka
Ja.
hjälp av andra anledningar. Men de brukar
Ja,
inte vara så
exakt.
benägna att vilja terapeuta eller coacha sig själva för att
Nej,
de ser ju
nej.
att problemet ligger utanför dem.
Ja, precis. De har en, oftast får man väl en slags illusion av att problemet inte är hos dem. Utan att problemet ligger hos alla andra. Den här självinsikten, självmedvetenheten existerar inte på samma plan som en normalt medveten människa.
Nej, exakt. Och sen så ska vi ju i ärlighetens namn säga att även som medberoende eller när man går in i den här anpassningen så har vi ju en väldigt stark tendens att också bara titta på vad ligger utanför mig själv. För det är ju obekvämt att gå in
Visst, visst,
och bli
visst.
medveten om sina egna mönster.
Ja, visst är det så. Det är det verkligen. Jag tänker på, du har nämnt det här, du nämnde med vita väggen, för jag har faktiskt en vit vägg framför mig. Och på den väggen finns det fyra hål där en TV har suttit. Och jag tänker, om man nu tar ifrån bakvänt, vi säger språk, hur kan jag lösa de här hålen? Inte, ja, de där hålen är så jävla jobbiga. Förstår du? Att jag istället börjar hitta lösningar, möjligheter. Kan jag hänga upp något i det där hålet? Kanske en tavla? Eller kan jag täppa igen den här? Jag börjar fråga på ett schysst språk med
Just det.
möjligheter, nyfikenhet.
Ja.
Och i steg två så börjar jag täppa för de här på det sättet jag vill. Jag kanske sätter upp en tavla i ett hål, jag täcker för det andra, jag målar om väggen lite grann. Och då blir väggens fysiologi, så att säga, då blir ju den en mycket trevligare vägg.
Ja, absolut.
Utifrån att man just följer de här modellerna, att man
Ja.
ändrar på rätt sätt.
Ja,
Men gör
exakt.
jag tvärtom och är skitförbannad, då kanske jag sönder hela väggen, den kanske blir
Ja.
värre och så blir det ännu mer kaos.
Ja. Ja, men absolut. Jag brukar ibland använda analogin med du vet, bränslelampan i bilen. För vi har ju ofta en tendens att bli oense med våra känslor och försöka trycka ner dem. För att de är jobbiga, de är smärtsamma. Och det är ju kroppens språk, det är ju känslorna. Det är ju så vårt omedvetna signalerar till oss. Den skickar ju varningssignaler när någonting inte är bra.
Just det.
Men om vi har den här bränslelampan som tänds i bilen, den tänds ju inte för att säga till mig att jag är värdelös som inte har tankat.
Nej.
Utan den tänds bara för att tala om för mig att här är någonting som du kommer behöva agera på om du vill komma vidare dit du ska. Och på samma sätt så är det med våra känslor, även de här smärtsamma känslorna som ångest eller ilska eller frustration eller depression eller vad det än är för någonting. Det är ju helt enkelt en signal att här är någonting du behöver bli medveten om. Och det är ingen idé att jag blir arg på den där lampan i bilen. Är du med? Det kommer inte lösa situationen. Det är ingen idé att jag känner mig kränkt av den här lampan och säger att du är så taskig mot mig, varför gör du alltid så? Utan helt enkelt förstå att okej, men här finns någonting jag behöver agera på. Så våra känslor fungerar som, det är vägvisare egentligen, bara ett signalsystem. Och när vi förstår att okej, men det här betyder inte att jag är dålig. Men det kan betyda att situationen jag befinner mig i är skadlig för mig. Hur kan jag då hantera den här situationen och mina känslor på ett annat sätt? Till exempel genom att då ställa andra frågor som riktar mitt fokus till någonting annat. Om det var så att det fanns en annan lösning för mig, hur skulle den kunna se ut? Och du nämnde det här med nyfikenhet. Den är ju helt magisk. Att bli lite nyfiken fastän du tror, för du har tunnelseende och du tror att men det här är enda sanningen. För vi har den som fastnar i det när vi har gått in i en negativ fysiologi. För det är ju också så, om du har sjunkit ihop och inte kan andas, då har du alarmsystemet igång. Då går du verkligen in på autopiloten, för då är det inte så lätt att ha kontakt med den kreativa delen i hjärnan, som gärna vill hitta lösningar, utan då är vi ju fast i amygdala-signalen, som då kapar den tänkande, logiska, kreativa delen av hjärnan som vill hjälpa dig.
Och då
Så
hamnar
om
vi
vi
ofta i
börjar,
flyktbeteende.
exakt, så om vi börjar med att ta axlarna bakåt, ta några djupa andetag och sedan ställer andra frågor och riktar vårt fokus till lösningarna, då är det mycket lättare för oss att faktiskt komma vidare. Och inte låtsas som att lampan inte finns där,
Nej.
utan helt enkelt se, vad vill den säga mig?
Precis, ta distans och observera det.
Exakt, precis. Och just återigen, fysiologi nummer ett. Det är mycket lättare, om du börjar med det så är det mycket lättare sedan att skifta ditt fokus och ställa andra frågor, fokusera på någonting som kan hjälpa dig vidare istället.
Oh ja, jättebra. Jag tänker egentligen som allt vi har pratat om, att jag håller ju med dig om allt vi har pratat om här. Tänk mot slutet av samtalet så tänker jag också att det kan vara kanske skönt för dig och den som lyssnar och även mig att få med oss någonting. Om du skulle skicka med ett form av budskap i hur man kan komma fram. Alltså vi pratade ju om när vi körde våran session att liksom det inre barnet att följa sin egen väg. För du har ju en väg och så har du folk som ska följa med på den vägen eller händelser som ska följa med som är bra för dig. Men ibland så hamnar man på sidospår åt fel väg. Så hur, vad skulle du säga där var viktigast liksom nyckeln att komma in på sin egen väg?
Ja, det är en jättebra fråga. Och en sak som jag kommer att tänka på nu bara, det är ju just för att för mig är det ju viktigt att det blir användbart. Det är allt jag jobbar med vill jag ska vara användbart för vem den är som jag kommer i kontakt med och helst för mig själv också såklart. Men jag tänker på det här som vi pratade om just med fysiologi, fokus och språk. När jag möter människor med trauman, det kan vara PTSD eller komplex PTSD eller vad det nu är för någonting. Det kan vara relationstrauman och det är det som jag jobbar med allra mest och djup ångest. Så vill jag bara understryka att bara för att jag blir medveten om det här med fysiologi, fokus och språk, har jag drabbats av någon typ av trauma där det har låst sig, det har blivit för mycket, för starkt, under för lång tid eller överväldigande på något sätt, så kanske det inte alltid räcker till. Det räcker, som jag nämnde här i början, det kanske inte räcker till med medvetenheten. Så också ha den här självrespekten och självmedkänslan att inte bara tänka dig att ja, men nu ska jag ju lösa det här. Nu har jag ju fått förståelse för det här med fysiologi, fokus och språk. Och så gör jag de sakerna. Men det blir lite grann som att klistra över den där varningslampan som ju gärna vill signalera att men vänta, här finns någonting. Det är något skit i mina sopsäckar som jag skulle behöva för det ligger på det där larmsystemet.
Ja.
Så jag vill gärna understryka det att om det är så att det har hängt upp sig och att man har någon typ av trauma eller situation där man inte har tillgång till sig själv och sina resurser. Istället för att klandra sig själv och tro att man är dålig eller otillräcklig på något sätt. Gärna ta kontakt med någon som faktiskt har förståelse för hur det omedvetna arbetar. För att kunna hjälpa till. När jag har en klient så jobbar jag ju ofta med någon typ av övning där vi kan lugna ner nervsystemet. Vi tar kontakt med kroppen. Vi kanske behöver släppa fram någon typ av känsla som inte har fått lov att finnas. För som jag sa så är ju känslorna bara budbärare. De vill ju aldrig oss illa.
Nej,
utan
just
det är alltid en möjlighet för oss att göra någon typ av skifte eller förändring.
Ja, så när vi körde våran session, jag tycker jättebra att du nämner just det, att för vi kan sitta och berätta massa, du kan säga massa bra tips och råd och jag kan säga massa tips och råd och så följer man det och det funkar ett tag och så tappar man det, just för att det ligger på ett djupare plan. När vi körde våran session och så pratade vi om både, ja, vi pratade om lite olika saker men vi gick också in på ett trauma i mitt liv. Och där kom vi åt, vi öppnade upp, eller du öppnade upp en känsla i mig. Jag följde instruktioner som du gav mig. Kom åt en känsla där smärtan var, om jag minns rätt, runt 8 av 10. En ganska hög smärta. Ett minne som jag inte tänker på dagligen som ligger kvar och påverkar den jag är idag. Och genom att komma åt den och återuppleva det här och sen ta hand om sig själv som vi gjorde och återigen få en lite mer lycka och ändra fysiologin och hela den här rörelsen och återigen gå in i den här traumahändelsen som var i mitt liv.
Just
Då
det.
kände ju inte jag smärtan, utan jag hade en upplevelse, och alla har säkert olika upplevelser, men jag kände att jag såg den här händelsen som var för mitt liv. Att den var väldigt, väldigt liten, och jag stod som en stor jätte och kollade på vad så här. Jag bara observerade det. Det är liksom en annan dimension nästan. Det är ingenting som, det är där. Och jag har en förståelse för varför det hände. Och varför jag är den jag är. Och behöver jag vara den som jag identifierar mig med eller inte? Kan jag ta andra guldkorn som du också nämnde?
Just det.
Så det är så otroligt nyttigt att komma åt på djupet.
Ja, absolut. Och ibland är det ju så att eftersom jag jobbar med hypnos också så är det ju människor som kommer till mig och hoppas på att jag ska gå in och ta över deras hjärna och radera alla de där jobbiga minnena. Och jag önskar
Fantastiskt.
ju att jag kunde det kanske på ett sätt, men samtidigt så kan jag ju inte det. Det är ju för det första inget magiskt, eller hypnos, det är ju ett väldigt naturligt tillstånd som vi går i och ur hela tiden, men där vi är oftast mer avslappnade och öppna för vägledning. Så precis som du ändrade dig här, och jag kunde ju inte gå in och ändra den där känslan i dig, men jag kunde vägleda dig så att du fick tillgång till att förändra den
Precis.
känslan. Så det är ju det ena, och det är också så att även om vi inte kan ta bort minnet, för det har ju inträffat, vi kan inte radera minnet, men vi kan förändra hur det lagras och frikoppla de smärtsamma känslorna som har varit kopplade till det där minnet. Och det är det som gör den stora skillnaden.
Verkligen. Där tänker jag, när du sa så tänkte jag på, jag jobbade inom bygg när jag var runt 20. Och då kanske man ska slå en form av en skruv, säger vi, genom ett hål och så fastnar den. Då måste man ta i ännu hårdare, ännu hårdare. Den sitter som en bult liksom.
Just det.
Och lite så känns det här att när man väl, istället för att ta i med full kraft och mer jobbar fram den där i tålamod och knackar fram, så frigör man smärtan. Till slut så flyger den där bulten igenom och det frilöser sig. Det är något, ja, vet jag inte om det blev en jättebra metafor det här. Det kändes lite, jag tappade bort mig själv för jag, men,
Nej, men alltså det som är grejen som kan vara en del i den metaforen, det är ju just det här med att vi är vana vid att bara kavla upp ärmarna och vara så himlans kapabla. Är du med? Jag ska bara, och jag vet ju själv, jag hade ju den här identiteten att om jag bara blir lite bättre. Jag kände mig hela tiden otillräcklig, och det gick inte för mig att vara tillräcklig i den relationen eftersom den var så osund. Men det var liksom mitt mantra, om jag bara blir lite bättre. Och jag var otroligt kapabel. Jag hanterade den ena krisen och katastrofen efter den andra. Men jag kunde ju inte komma åt lösningen på djupet, för jag var i förnekelse och var utsatt för olika typer av manipulation och påverkan, så att säga. Så där är det ju också det här med som vi började med, att landa och faktiskt ge sig själv lite distans. Och se att, vänta här nu, det kanske inte handlar om att jag ska vara så otroligt kapabel och bara lösa alla de här kriserna och katastroferna och anpassa mig och vara den här duktiga flickan eller pojken och prestera hela tiden. Utan det jag kanske behöver är att slappna av, ta några djupa andetag, ta ett steg tillbaka och skapa det där perspektivet, lite grann som fågelperspektiv. Som du beskrev det här, att situationen helt plötsligt blev så liten och du blev så stor. Det var ju för att du hade fått tillgång till andra resurser, och helt plötsligt då var du inte kidnappad av känslan längre, utan den hade blivit neutral. Och helt plötsligt kunde du se med andra ögon.
Och jag tror att den är otroligt viktig, att komma till det state of mind oavsett trauma eller ångesttanke eller orostanke, att faktiskt just andas, landa och verkligen försök att observera, inte ur bara dina ögon, utan försök att liksom frikoppla dig från dig själv, från den du tror dig vara och identifiera dig med. Och ställ dig på andra sidan och verkligen så här, vem är den här personen? Alltså vem är jaget som man har målat upp? Och försök att se så här, okej. Okay. För det gjorde vi ju också med mig, med det här inre barnet. Så att, en otrolig resa där du mötte mig i en ung ålder. Och sen så växte den här unga grabben upp på det sätt som jag har gjort. Och så
Just.
observerade vi hur den växte upp om inte olika händelser hade skett. Vad hade hänt då i livet? Och sen
Precis.
emergeade vi. Och då
Ja.
kände man någonstans att jag kan ju vara precis vem jag vill. Och jag kan göra precis vad jag vill. Jag kan gå
Ja.
exakt rätt väg. Jag behöver inte vara låst vid de här
Nej.
trauman. Man
Nej,
behöver inte vara det.
precis. Nej. Och det här är ju en otroligt läkande process som jag ju ofta gör med mina klienter när det handlar om mycket ångest eller trauman, saker som har hängt upp sig. Just att få lov att neutralisera, släppa det tunga bagaget så att säga. Och också gå in till det inre barnet och tillföra de resurser som hade behövts. För det som man gör då, det är ju helt enkelt att skriva en annan scouthandbok. Så man kommer ju dit som en bonusperson kan man säga och tillför de resurser, man blir den där lyssnande, empatiska, medkännande, stöttande, coachande eller vad det nu är för någonting. Och med de resurserna tillgängliga så skulle vi ju ha en helt annan både uppväxt och vuxenliv för att vi gör andra val, vi fattar andra beslut, vi har en annan självbild, vi har en starkare självkänsla. Och helt plötsligt så finns det förutsättningar för någonting annat. Så det är ju väldigt kraftfullt. Och dessutom när du kom tillbaka så får du ju också föreställa dig hur skulle framtiden kunna bli? För du är ju på en livsresa, alla är vi på en livsresa. Vi har massa hållplatser bakom oss. Och det här nuet, det är ett annat nu än bara för 10 minuter sedan eftersom hjärnan uppdateras hela tiden. Så under tiden som lyssnaren har lyssnat på din och min dialog här och de sakerna vi har pratat om så kommer ju deras hjärna göra nya kopplingar.
Just det.
Det gör att vi är inte samma person. Och när man har gått igenom den typen av process som du fick göra så sker det ju otroligt mycket nya kopplingar.
Oh ja.
Och när vi då föreställer oss, om jag nu skulle gå den här vägen med de här resurserna, vilka nya steg kommer jag ha på min livsresa? Vilka nya hållplatser? För jag är ju inte på ändhållplatsen nu, utan
Nej.
det är en process. Och vart skulle jag då kunna vara på väg? Och bara genom det här med att öppna upp och titta på hur skulle jag vilja att det blir i framtiden istället om jag inte går och släpar på det här tunga bagaget utan utgår från ett nytt nu.
Ja, gud vad fint. Och
Och det öppnar ju upp väldigt mycket.
det är verkligen, jag tycker någonstans också den som lyssnar på det här, och för jag brukar också själv göra det efter mina samtal, att ta en stund och känna in det här samtalet och verkligen reflektera över allt som du själv tänker utifrån den här dialogen. För det är mycket tankar och känslor som kommer upp under när man lyssnar på andra människor. Och
Absolut.
just den här att ta lite tid och känna in lite. Vad var det här? Vad kan jag ta med mig från det här samtalet? För det finns så mycket och det är så viktigt att just ha inte så bråttom. För den här världen har väldigt bråttom just nu också.
Ja, absolut.
Vi behöver lugna ner oss lite.
Ja, men definitivt. Och gärna gå tillbaka och också repetera, lyssna igen, kanske skriva ner någonting och vara medveten om vad är det för, om vi tittar på det här med okej, men vad kan jag göra för någonting? För självklart kan de kontakta dig eller mig och ställa frågor eller gå in på min hemsida eller anmäla sig till en kurs. Eller jag har ju också självhypnoser på hypnotication.com. Alla de där sakerna är ju jättebra att göra. Men också titta på vad kan jag göra själv? Om jag lyssnar på min interna dialog, om jag börjar må dåligt och funderar på vad var det jag fokuserade på just nu
Just det.
som gjorde att jag faktiskt hamnade i det här tillståndet. Och börja med kroppen. Jag tjatar om det, men det är för att det är så otroligt viktigt. Det gör så stor skillnad.
Det gör det.
Om du börjar röra dig som om du kände dig fri och lycklig eller lugn och trygg så kommer det per automatik bli lättare att välja andra tankar och ett annat fokus också.
Jag börjar dansa lite grann med kroppen. Så,
Ja,
så det
absolut. Och det frigör ju positiv energi.
Ja, verkligen. Men jag tänker där också, du nämnde lite så här just i kontakt med, man kan ta kontakt med oss också. Hur kommer man i kontakt med dig på bästa sätt? Är det hemsida, Instagram? Du har lite olika sidor så
Ja,
att
det
säga.
har jag. Jag har ju en Instagram som heter Ulrika Dahlin right now. Men vill man ha kontakt med mig så är det ju, jag har en hemsida som heter ulrikadahlin.com, så det är väldigt enkelt. Där finns ju ganska mycket information att läsa. Och det går bra att mejla till mig. Det är nästan det som jag skulle säga är säkrast. Mejla till mig, ställ dina frågor eller vad det nu är för någonting. Och sen så har jag ju då hypnotication.com där jag har olika självhypnoser som man kan, om man vill testa lite grann, lyssna
Just
på någon
det.
typ av självhypnos och kanske få någon typ av förändring.
Superbra. Jag kommer lägga allt det här i textbeskrivningen till inläggen också.
Just det.
Så.
Ja,
Amen.
precis. Jag
Super.
håller ju också kurser. Just nu så har jag ju en, jobbar jag ju mest med kvinnor och då har jag en som jag kallar för läkning och inre lugn som går online. Och det är just för kvinnor som har varit med om trauman, dysfunktionella relationer, gått in i medberoende och har mycket ångest kring de sakerna. Så det finns olika
Jätteviktigt.
alternativ.
Så bra, så bra. Man märker att du är en otroligt lugn och du har en god medkänsla. Jag känner själv att det har varit ett otroligt, otroligt fint samtal med dig. Jag känner
Härligt.
mig lite som när vi körde vår session, som jag nämnde, på nytt född lite grann. Det väcks saker i mig som är fantastiska.
Just det.
Så du ska ha stort tack för att du medverkade idag.
Det gläder mig och tusen tack för att jag fick vara med. Det känns otroligt värdefullt att ja, men alltid nå ut till fler. Hur vi kan bidra, hur du kan bidra, hur jag kan bidra, hur vi med vår gemensamma dynamik kan bidra. Det är något vackert i det.
Jag vill tacka just dig för att du har varit med i dagens avsnitt tillsammans med mig och Ulrika. Om du vill göra mig eller någon annan extra glad så får du mer än gärna lämna en kommentar om vad du har tagit med dig från dagens avsnitt. Du får även mer än gärna gilla, följa och dela podden vidare till andra. Och ta nu en stund och reflektera kring dig och släpp taget om den identitet som du inte längre vill ha med dig här i livet. Du kan vara precis vem du vill så länge du lär känna dig själv och våga släppa taget och ta dig framåt. Tro på dig själv, ta hand om dig själv så hörs vi snart igen.